Kapitel 2. Främlingar. När Rand och Matt bar de första tunnorna genom skänkrummet stod mäster Albert redan och fyllde ett par sejdlar med sitt bästa mörka öl, vilket han själv hade bryggt, från ett av de fat som var uppställda längs ena väggen. Krafsan, värdshusets gula katt, låg hopkurad ovanpå det med slutna ögon och svansen i krok om tassarna. Framför den stora eldstaden av flodsten stod Tam och stoppade en långskaftad pipa med tobak ur en blänkande dosa som värdshusvärden alltid lät stå framme på spiselkransen. Eldstaden sträckte sig längs halva väggen i det stora fyrkantiga rummet. Spiselkransen satt i axelhöjd och den sprakande brasan fördrev kylan utanför. Rand hade väntat sig att skänkrummet en brådag som denna, dagen före Beltane, skulle vara tomt så när som på hans far, Bran och katten. Men ytterligare fyra medlemmar av byrådet, bland dem sen, satt i högryggade stolar framför brasan, omvärvda av blågrå piprök och med sejdlar i händerna. För en gångs skull var det ingen som spelade bräde, och Brans alla böcker stod orörda på hyllan mitt emot eldstaden. Männen pratade inte ens, utan tittade tyst ned i sejdlarna eller knackade otåligt pipskaften mot tänderna medan de väntade på att Tam och Bran skulle sälla sig till dem. Det var inte ovanligt att byråden visade tecken till oro numera, inte i Monswall och förmodligen inte i Vakthöjden eller Devonby, eller ens i Tarrens brygga. Men vem visste vad folk från Tarrens brygga egentligen tyckte om någonting? Bara två av männen framför brasan, smeden Harold Luhan och mjölnaren John Thane, tittade ens upp på pojkarna när de kom in. Men mäster Luhan gav dem mer än en hastig blick. Smedens armar var lika grova som de flesta mäns ben och han var fortfarande iklädd sitt stora läderförkläde, som om han hade skyndat hit raka vägen från smedjan. Han granskade dem båda med en bister blick. Sedan rätade han på sig och vände dem avsiktligt ryggen. Övergick till att överdrivet omsorgsfullt stoppa pipan med hjälp av en tjock tumme. Rand saktade nyfiket in stegen och lyckades sedan med nöd och näppe hålla tillbaka ett tjut när Matt sparkade honom hårt på smalbenet. Hans vän nickade uppfordrande mot dörren längst bak i skänkrummet och skyndade vidare utan att vänta. Rand följde efter. Inte lika snabbt och något linkande. Vad var det där nu då? Frågade han så snart han var ute i gången till köket. Du bröt nästan. Gamle Luhan, sa Matt och tittade över Rands axel ut i skänkrummet. Han misstänker nog att det var jag som... Han hejdade sig tvärt när mor Alvear kom ut ur köket, föregången av en doft av nybakat bröd. På den bricka hon hade i händerna låg några av de knapriga bröd som var så berömda i Monswall, liksom ett par assietter med inlagda grönsaker och ost. Maten påminde plötsligt Rand om att han inte hade ätit mer än en brödskalk innan han lämnade gården på morgonen. Det kurrade pinsamt i magen. Mor Alvear var en slank kvinna med en tjock, grånande hårfläta lagd över ena axeln. Och nu log hon modligt mot dem båda två. Det finns mer i köket om ni två är hungriga. Och jag har aldrig träffat en pojke i er ålder som inte är hungrig. Eller i någon annan ålder heller för den delen. Om ni hellre vill ha det så bakade jag honungskakor i morse. Hon var en av de få gifta kvinnor i trakten som aldrig försökte mäkla äktenskap åt Tam. Hennes moderlighet mot Rand sträckte sig till varma leenden och en munspit var gång han kom till värdshuset. Men så mycket gav hon åt alla unga män i området. Om hon stundom såg på honom som om hon hade velat göra mer så lät hon det i alla fall stanna vid blickar och det var han innerligt tacksam för. Utan att vänta på svar svepte hon in i skänkrummet. Genast hördes glada utrop över doften av brödet och stolar som skrapade mot golvet när männen reste sig. Hon var avgjort den bästa kokerskan i Emonswall, och det fanns inte en man på ett par mils håll som inte ivrigt tog alla tillfällen att få sitta med vid hennes bord. Honungskakor, sa Mert och smackade. Sedan, sa Rand bestämt, annars blir vi aldrig färdiga. En lampa hängde ovanför källartrappan, precis bredvid köksdörren, och en annan kastade en klar fläck av ljus i stenrummet under värdshuset, fördrev allt mörker utom lite i de bortersta hörnen. På träställningar längs väggarna och på golvet stod kaggar med likör och cider, samt större fat med öl och vin, somliga försedda med kranar. På många av vinfaten hade Bran Alvear med krita märkt ut vilket år de var inköpta, vilken gårdfarihandlare som hade kommit med dem och från vilken stad de var. Men allt öl och all likör kom från bönder i Tjufloden eller Bran själv. Gårdfarihandlare, eller rent av köpmän, kom ibland med öl eller likör utifrån. Men det var aldrig lika gott och dessutom dyrt, och ingen drack det mer än en gång. Jaha, sa Rand medan de ställde upp kaggarna i ställen. Vad har du nu gjort, eftersom du vill undvika Mäster Luhern? Mert ryckte på axlarna. Egentligen ingenting. Jag slog i Aiden Alcair och ett par av hans snorungar till vänner, Ewan Fingar och Dake Coplin, att några av bönderna hade sett spökhundar som andades eld och sprang omkring i skogen. Och de svalde det som om det hade varit grädde. Och det är Mäster Luhern arg på dig för, sa Rand tvivlande. Inte riktigt. Mert tystnade och skakade sedan på huvudet. Du förstår, jag mjölade in två av hans hundar så att de blev alldeles vita. Och sedan släppte jag dem i närheten av Jakes hus. Hur skulle jag kunna veta att de skulle springa raka vägen hem? Det är faktiskt inte mitt fel. Om inte mor Luhern hade lämnat dörren öppen skulle de aldrig ha kommit in. Det var ju inte meningen att hon skulle få mjöl i hela huset. Han skrattade till, ett kort, skarpt skratt. Det sägs att hon jagade ut alla tre, gamle Luhern och hundarna, ut ur huset med en kvast. Rand grimaserade och skrattade på en gång. Om jag vore du skulle jag oroa mig mer för Elspeth Luhern än smeden. Hon är nästan lika stark och har mycket värre humör, men det gör detsamma. Om du går tillräckligt snabbt ser han det kanske inte. Mats min sa tydligt att han inte tyckte att Rand var rolig. Men när de gick tillbaka genom skänkrummet behövde Matt inte skynda sig. Tam stod med ryggen mot brasan och pratade lågt, och de andra satt framåt lutade och lyssnade, så uppmärksamma på det han sa att de förmodligen inte skulle ha märkt ens om någon hade drivit en skock får genom rummet. Rand ville gå närmare och få höra vad de pratade om, men Mert drog honom i armen och gav honom en plågad blick. Med en suck följde han efter Mert ut till kärran. När de kom tillbaka till köksgången hittade de en bricka högst upp i trappan, och varma honungskakor fyllde hallen med sin söta doft. Där stod dessutom två bägare och en kanna rykande het kryddsider. Trots det Rand själv hade sagt om att vänta tills senare kom han på sig med att under de sista två vändorna mellan kärran och källaren försöka hålla ordning på både kaggen och en varm honungskaka. När han hade ställt in det sista fatet istället torkade han sig om munnen medan Mert gjorde sig av med sin börda, och sedan sa han: "Och vad beträffar leka?" Det hördes fotsteg i trappan. Och Ewan Fingar halvt om halvt ramlade in i källaren. Han var så ivrig att få meddela sina nyheter att han sken med hela sitt knubbiga ansikte. Det är främlingar i byn. Han hämtade andan och gav Mert en trumpen blick. Jag har inte sett några spökhundar. Men jag har hört att någon mjölade in mäster Luhans hundar. Och jag har hört att mor Johan vet vem hon ska leta efter också. Åldersskillnaden mellan å ena sidan Rand och Matt och å andra sidan Ewing, som bara var 14, var i vanliga fall stor nog för att inte skulle ha något till övers för det han hade att säga. Men den här gången utbytte de en häpen blick och började sedan prata i mun på varandra. I byn? Frågade Rand. Inte i skogen. Och precis samtidigt sa Matt. Hade han en svart mantel? Såg du hans ansikte? Ewing såg osäkert från den ene till den andra och tog sedan snabbt i orda när Matt tog ett hotfullt steg framåt. Det är klart att jag såg hans ansikte. Och han har grön mantel, eller kanske grå. Den skiftar färg. Det är som om den smälter in i bakgrunden var han än är. Ibland ser man honom inte ens när man tittar rakt på honom om han inte rör sig. Och hennes är blå som himlen och 10 gånger finare än några högtidskläder jag någonsin har sett. Hon är 10 gånger sötare än någon jag någonsin har sett också. Hon är en dam av ädel börd som i sagorna. Det måste hon vara. Hon, sa Rand. Vem pratar du om? Han stirrade på Matt som hade lagt båda händerna på gässan och knipit ihop ögonen. Det var dem jag tänkte berätta för dig om, muttrade Matt. Innan du fick mig att börja... Han hejdade sig, öppnade ögonen och gav Ewing en skarp blick. De kom igår kväll, fortfor han efter ett ögonblick, och tog in på värdshuset. Jag såg när de red in. Deras hästar, Rand. Jag har aldrig sett så stora hästar, eller så blanka. De såg ut att kunna springa i all evighet. Jag tror att han arbetar åt henne. I hennes tjänst, inflikade Ewing. I sagorna säger de att man är i någons tjänst. Matt fortsatte som om Ewing inte hade sagt någonting. Hur som helst ger han efter för henne, gör som hon säger åt honom. Men det verkar inte som om han är en avlönad karl, soldat kanske. Så som han bär svärdet, som om det vore en del av honom. Som hans händer eller fötter. Han får köpmännens vakter att se ut som ynkryggar. Och hon, Rand. Jag har aldrig ens kunnat tänka mig en sådan som hon. Hon är som om hon kom ur en lekares saga. Hon är som... Han tystnade och gav Ewing en vresig blick. Som en dam av ädel börd, avslutade han med en suck. Men vilka är det? Frågade Rand. Bortsett från köpmännen som kom en gång om året för att köpa tobak och ull kom det aldrig några främlingar till Tjufloden. Eller i alla fall nästan aldrig. Till Terrens brygga kanske. Men inte så här långt söderut. De flesta av köpmännen och gårdfarihandlarna hade kommit varje år också. Så det sågs inte riktigt som främlingar, bara som utsocknes. Det var drygt 5 år sedan det sist kommit en riktig främling till Imonswall och han hade försökt gömma sig undan något slags bryderi borta i Belon. Någonting som ingen i byn förstod. Han hade inte stannat länge. Vad vill de? Vad de vill, utbrast Matt. Jag bryr mig inte om vad de vill. Främlingar, Rand, och människor som du aldrig hade kunnat drömma om, tänk dig. Rand öppnade munnen och stängde den igen utan att säga något. Den där svartklädde ryttaren hade gjort honom lika orolig som en katt i en hundkapplöpning. Det verkade bara vara ett sånt kusligt sammanträffande. 3 främlingar runt byn på en gång. 3 om den där färgskiftande manteln aldrig blev svart. Hon heter Moraine, sa Ewing i den plötsliga tystnaden. Jag hörde honom säga det. Han kallade henne Moraine. Dame Moraine. Han heter Len. Klokfrun kanske inte tycker om henne, men det gör jag. Varför tror du att Ninny tycker illa om henne, undrade Rand. Hon frågade klokfrun efter vägen i morse, sa Ewing. Och kallade henne barn. Både Matt och Rand gav till en mjuk vissling och Juwin började nästan stamma i sin iver att förklara. Dame Moraine visste inte att hon var klokfrun. Hon bad om ursäkt när hon fick veta det. Det gjorde hon faktiskt. Och frågade lite om örter och om vem som är vem i Imons Wall. Med lika stor aktning som någon annan kvinna i byn och mer än vissa. Hon frågade en massa hela tiden om hur gamla folk är, hur länge de har bott där de bor och jag vet inte allt. Hur som helst lät Ninni som om hon hade bitit i ett surt äppelkart när hon svarade. Och sedan, när Dame Moraine gick, så stirrade Ninni efter henne som... Ja, det var inte snällt, det kan jag säga. Vad det är allt, sa Rand. Du vet hur den tumör Ninni har. När St. Bue kallade henne ett barn i fjol slog hon honom i huvudet med käppen. Och han sitter i byrådet. Och dessutom är han gammal nog att vara hennes farfar. Hon blir arg för ingenting. Men ilskan sitter bara i tills hon har vänt sig om. Det är för länge för mig, muttrade Juwin. Jag bryr mig inte om vem Ninni slår i huvudet, sa Matt och skrattade. Så länge det inte är mig. Det här blir den bästa Beltane vi någonsin har haft. En lekare och en ädel dam. Vem kan begära mer? Vem bryr sig om fyrverkerier? En lekare, utbrast Juwin och hans röst var med ens mycket högre. Kom nu, Rand, fortsatte Matt utan att bry sig om den yngre pojken. Vi är färdiga här. Du måste få se den där karn. Han skuttade upp för trappan och Juwin sprang efter honom och skrek. Är det verkligen en lekare, Matt? Det här är väl inte som med spökhundarna eller grodorna? Rand stannade så länge att han kunde skruva ned veken i lampan och sedan sprang han efter dem. I skänkrummet hade Rowan Hearn och Samuel Crowe sällat sig till de andra framför brasan så att hela byrådet var där. Nu talade Bran Alvear och hans vanligen burdusa röst var så låg att bara ett mullrande mummel nådde utanför den täta ringen av stolar. Borgmästaren gav eftertryck åt sina ord genom att knacka med ett tjockt pekfinger i andra handens flata och se på de andra i tur och ordning. Allihop nickade de samtycke till det han sa, även om sen var mer motvillig än de andra. Deras sätt att sitta tätt ihop sa, så tydligt som om det varit ett anslag, att vad de än pratade om så hade bara byrådet med saken att skaffa. Åtminstone nu. De skulle inte uppskatta att Rand försökte tjuvlyssna. Motvilligt drog han sig undan. Han hade fortfarande lekaren att titta på och de där främlingarna. Bela och kärran stod inte kvar utanför. Någon av stalldrängarna, Hugh och Ted, hade tagit hand om den. Med mantlar som flaxade i vinden stod Matt och Juwin och blängde på varandra ett par steg utanför värdshusets ytterdörr. För sista gången, röt Matt. Jag driver inte med dig. Det är en lekare här. Gå din väg nu. Rand, kan du säga åt den här träskallen att det är sant så att han låter mig vara i fred? Rand drog manteln om sig och gick fram för att hjälpa Matt. Men orden dog bort när håret i nacken reste sig. Det var någon som iakttog honom igen. Den här känslan var inte på långa vägar lika obehaglig som den känsla ryttaren hade ingivit honom. Men den var inte behaglig heller, särskilt inte så nära in på den första händelsen. Han såg sig snabbt om på allmänningen, men såg ingenting annat än det han hade sett innan. Lekande barn, folk som förberedde festen. Ingen gav honom mer än en flyktig blick. Vårstången stod ensam och väntade nu. Tvärgatorna var fyllda av broska och barnskrik. Allt var som det skulle, utom att han var iakttagen. Sedan var det någonting som fick honom att vända sig om, att lyfta blicken. Längst ut på värdshusets tegeltak satt en stor korp och svajade en aning i den nyckfulla vinden från bergen. Den höll huvudet på sned och ett runt, svart öga var riktat rakt mot honom, tyckte han. Han svalde och plötsligt slog vreden upp i hans inre, het och skarp. Vidriga asätare, muttrade han. Jag är trött på att bli utstirrad, grumsade Mert. Och Ren märkte att hans vän hade kommit fram och stod och stirrade på korpen han också. De utbytte en blick och sedan sträckte de sig samfällt efter varsin sten. De två stenarna flög rakt mot målet och korpen flyttade sig åt sidan. Stenarna visslade förbi det ställe där den hade suttit. Den flaxade lite med vingarna, la sedan åter huvudet på sned och fäste sin livlösa svarta blick på dem helt oförskräckt och visade inga tecken till att någonting skulle ha hänt. Rand stirrade helt förbluffad på fågeln. Har du någonsin sett en korp göra så? Frågade han tyst. Utan att ta blicken från korpen skakade Mert på huvudet. Aldrig. Ingen annan fågel heller för den delen. En obehaglig fågel, hördes en kvinnoröst bakom dem, melodisk trots sitt tonfall av vämjelse. Och en fågel man bör misstro också under de bästa omständigheter. Med ett gällt rop kastade korpen sig upp i luften, så häftigt att två svarta fjädrar fladdrade ned från taket. Häpna vred sig Rand och Mert för att följa fågelns snabba flykt över allmänningen och mot de molnhöljda dimbergen som reste sig högt över västanskogen tills den hade krympt till en fläck i väster och sedan försvunnit helt och hållet. Rands blick föll på kvinnan som hade talat. Också hon hade betraktat korpens flykt. Men nu vände hon sig om igen och mötte hans blick. Han kunde inte annat än stirra. Detta måste vara Dame Moraine. Och hon var allt som Mert och Ewin hade sagt. Det och mer därtill. När han hörde att hon kallat Ninive ett barn hade han föreställt sig att hon var gammal. Men det var hon inte. Åtminstone kunde han inte sätta någon som helst ålder på henne. Först trodde han att hon var lika ung som Ninive, men ju längre han tittade, desto mer trodde han att hon måste vara äldre än så. Det fanns en mognad i hennes stora, mörka ögon, en antydan om insikter som ingen ung människa kunde ha fått. Ett ögonblick tyckte han att de där ögonen var djupa kärnar på väg att sluka honom. Det stod också klart för honom varför Mert och Ewin hade kallat henne en dam från en lekares saga. Hon förde sig med ett behag och en myndighet som fick honom att känna sig klumpig och storfotad. Hon nådde honom knappt upp till bröstet, men hon var sådan att det verkade vara hennes längd som var den passande och han kände sig ovig som var så mycket längre. På det hela taget var hon inte som någon annan han hade sett förr. Den vida huvan ramade in hennes ansikte och det mörka hårets mjuka lockar. Han hade aldrig sett en vuxen kvinna med utslaget hår. Varje flicka i Tjofloden väntade ivrigt på att kvinnorådet i byn där hon bodde skulle säga att hon var gammal nog att fläta håret. Hennes kläder var precis lika underliga. Hennes mantel var av himmelsblå sammet med broderier av tjock silvertråd, blad och rankor och blommor längs follarna. Hennes klänning skimrade en aning när hon rörde sig, lite mörkare blå än manteln och med gräddvita infällningar. Ett halsband av tjocka guldlänkar hängde om hennes hals, medan en annan guldkedja, tunn och fastsatt i hennes hår, höll fast en liten glittrande blå sten i pannan. Ett brett bälte av vävd guldtråd omslöt midjan och på vänsterhandens långfinger satt en guldring i form av en orm som bet sig själv i stjärten. Han hade sannligen aldrig sett en sådan ring förut, men han kände igen stora ormen. En ännu äldre symbol för evigheten än tidens jul. Finare än högtidskläder hade Ewin sagt, och han hade rätt. Ingen klädde sig på det sättet i Tjuvfloden. Aldrig. God morgon, mor. Dame Moraine, sa Rand. Han blev röd i ansiktet av hur han hade halkat med tungan. God morgon, Dame Moraine, ekade Matt lite smidigare, men bara lite. Hon log, och Rand kom på sig med att undra om det fanns någon tjänst han kunde göra henne, någonting som gav honom en ursäkt att stanna i hennes närhet. Han visste att hon log mot dem allihop, men det kändes som om det var ämnat åt bara honom. Det var faktiskt precis som att se en lekares saga få liv. Matt stod med ett stort, dumt leende. Ni vet vad jag heter, sa hon, och hon lät förtjust. Som om hennes besök, hur kort det än blev, inte skulle bli byns stora samtalsämne i år. Men ni måste kalla mig Moraine, inte Dame. Och vad heter ni? Juvin satte igång innan någon av de andra hunnit säga ett ord. Jag heter Juvin Fingar, er snåd. Jag berättade för dem vad ni heter, och det är så de vet det. Jag hörde Län säga det, men jag tjuvlyssnade inte. Det har aldrig kommit någon som ni till Imons Wall för. Vi har en lekare i byn till Beltine också, och ikväll är det vinternatt. Vill ni komma hem till mig? Mor har bakat äppelkaka. Vi får se, svarade hon och la handen på Juins axel. Hennes ögon glittrade roat, även om hon inte visade munterheten på något annat sätt. Jag vet inte om jag kan tävla med en lekare, Juin, men du måste kalla mig Moraine. Hon såg förväntansfullt på Rand och Matt. Jag heter Matrim Cawthon de Moraine, sa Matt. Han bugade sig stelt och knyckigt och sedan blev han röd i ansiktet och rätade upp sig. Rand hade undrat om han skulle göra någonting sådant, så som det gjorde i sagorna. Men efter att ha sett Matts föredöme nöjde han sig med att säga vad han hette. Åtminstone kunde han göra det utan att staka sig. Moraine såg från honom till Matt och tillbaka igen. Rand tyckte att hennes leende, bara en liten krökning i mungiporna, nu påminde om det leende Egwen log när hon hade en hemlighet. Jag kanske behöver få några små ärenden uträttade då och då medan jag stannar här i Imons Wall, sa hon. Ni kanske skulle vilja hjälpa mig. Hon skrattade när de svarade ja i munnen på varandra. Varsågod, sa hon. Och Rand blev förvånad när hon la ett mynt i hans handflata, la båda sina händer om hans och slöt den ordentligt. Det behövs inte, började han. Men hon viftade hans invändning åt sidan, gav också Juin ett mynt och slöt sedan Matts hand runt ett på samma sätt som hon hade gjort med Rands. Visst gör det, sa hon. Man kan inte vänta sig att ni ska arbeta för ingenting. Se det här som ett minne och ha det med er så att ni minns att ni har gått med på att komma när jag ber om det. Nu finns det ett band mellan oss. Jag kommer aldrig att glömma det, fick Juin fram. Senare får vi pratas vid, sa hon. Och då måste ni berätta allt om er själva. Moraine, sa Rand tveksamt när hon vände sig bort. Hon stannade och såg sig om över axeln och han fick lov att svälja innan han kunde fortsätta. Varför har ni kommit till Imons Wall? Hennes ansiktsuttryck förändrades inte, men plötsligt önskade han att han inte hade frågat, även om han inte kunde ha sagt varför. Men han skyndade sig ändå att förklara sig. Jag vill inte vara ohövlig, jag ber om ursäkt. Det är bara det att ingen kommer till Tjuvfloden utom köpmän och gårdfarihandlare när snön inte är djupare än att man kan ta sig hit från Berlon. Nästan ingen alls. Sannligen ingen som ni. Ibland säger köpmännens vakter att det här är utkanten av ingenting. Och så måste det nog se ut för den som kommer utifrån. Jag bara undrade. Då slocknade hennes leende, sakta. Som om hon blivit påmind om någonting. Ett ögonblick bara såg hon på honom. Jag studerar historia, sa hon till sist, och samlar gamla sagor. Den här platsen, som ni kallar Tjuvfloten, har alltid intresserat mig. Ibland studerar jag berättelserna om det som hände här för länge sedan, här och på andra platser. Berättelser, sa Rand. Vad i all världen kan det ha hänt i Tjuvfloten som intresserar någon som... Jag menar, vad kan ha hänt här? Och vad skulle man kalla det, mer än Tjuvfloten, tillade Mert. Det har alltid hetat så. Medan tidens hjul vrider sig, sa Moraine, halvt för sig själv och med blicken i fjärran, får platsen många namn. Människor bär många namn och många ansikten. Olika ansikten, men alltid samma människa. Men ingen vet hur den väven blir. Eller ens en ålders väv. Vi kan blott se på, studera och hoppas. Rand stirrade på henne, oförmögen att få fram ett ord eller ens fråga vad hon menade. Han var inte säker på att hon hade tänkt sig att de skulle höra vad hon sa. De två andra var precis lika stumma, märkte han. Ewin stod med öppen mun. Moraine fäste blicken på dem igen, och alla tre ruskade lite på sig som om de just vaknade. Senare ska vi talas vid, sa hon. Ingen av dem sa ett ord. Senare. Hon fortsatte mot vagnsbron, tycktes glida fram över marken snarare än gå, och manteln bredde ut sig på ömse sidor om henne som vingar. En reslig man som Rand inte hade uppmärksammat innan lämnade sin plats framför värdshuset och följde efter henne när hon gick, och han höll ena handen på hjaltet till ett stort svärd. Hans kläder hade en mörk grågrön nyans som kunde ha smält in bland löv och bland skuggor, och hans mantel skiftade mellan grått och grönt och brunt när den fladdrade i vinden. Ibland tycktes den där manteln nästan försvinna, blanda sig med bakgrunden. Hans hår var långt och grått vid tinningarna, hölls undan från ansiktet av ett smalt läderband. Det ansiktet var gjort av stenhårda ytor och vinklar. Väderbitet men inte fårat, trots det grå i mannens hår. När han rörde sig kunde Rand inte tänka på annat än en varg. När han gick förbi de tre ungdomarna for han över dem med blicken, och hans ögon var blå och kalla som en vintergryning. Det var som om han vägde dem i tanken, och ingenting i ansiktet röjde vågens utslag. Han skyndade på stegen tills han kom i kapp Moraine och saktade sedan in för att gå bredvid henne, böjde sig ner för att prata med henne. Rand andades ut. Han hade inte märkt att han höll andan. Det var Lärn, sa Ewin hest, som om också han hade hållit andan. Den blick de hade fått var sådan. Jag slår vad om att han är väktare. Var inte dum nu. Mert skrattade, men det var ett ostadigt skratt. Väktare finns det bara i sagorna. Dessutom har väktare svärd och rustningar som är helt täckta av guld och ädelstenar. Och det tillbringar all sin tid uppe i norr, i stora fördärv, där de strider mot ondska och trollocker och sådant. Han skulle kunna vara en väktare, envisade Ewin. Har han guld och ädelstenar på sig, fnös Mert. Har vi trollocker i Tjuvfloden? Vi har får. Jag undrar vad som kan ha hänt här om en sådan som hon är intresserad av det. Någonting kan ha hänt, sa Rand långsamt. Det sägs att värdshuset har stått där i 1000 år, kanske mer. 1000 år och bara får, sa Mert. En silverslant, utbrast Ewin. Hon gav mig en silverslant. Tänk bara vad jag kan köpa när gårdfar i handaren kommer. Rand öppnade handen och tittade på det mynt hon hade givit honom. Och han tappade det nästan av ren förvåning. Han kände inte igen silvermyntet med dess relief av en kvinna som balanserade en låga i sin uppåtvända handflata. Men han hade sett på när Bran Alvear vägde upp det mynt från ett dussin olika länder som köpmännen medförde. Och han hade en aning om vad det var värt. För så mycket silver skulle man kunna köpa en bra häst var som helst i Tjofloden och ändå få lite över. Han tittade på Mert och såg att denne hade samma omtöcknade min som han själv måste ha. Han vred på handen så att Mert kunde se myntet men inte Johan och höjde frågande ett ögonbryn. Mert nickade och ett ögonblick senare stirrade de förundrade på varandra. Vad är det för ärenden hon vill ha uträttade? Frågade Rand till slut. Jag vet inte, sa Mert bestämt. Och jag bryr mig inte om det. Jag tänker inte använda myntet heller. Inte ens när gårdfarihandlaren kommer. Och därmed stoppade han myntet i fickan. Rand nickade och gjorde långsamt samma sak. Han var inte riktigt säker på varför. Men av ett eller annat skäl lät det som Mert sa rätt. Det var inte ett mynt man kunde slösa bort. Inte när det kom från henne. Han kunde inte komma på någonting annat som silver var bra till, men... Tycker ni att jag också ska behålla mitt? Ewan hade en uppsyn av plågad obeslutsamhet. Inte om du inte vill det, sa Mert. Jag tror att hon gav dig det för att du skulle använda det, sa Rand. Ewan tittade på sitt mynt, skakade sedan på huvudet och stoppade ner silverslanten i fickan. Jag behåller det, sa han bedrövat. Vi har ju en lekare här också, sa Rand, och Ewan lyste upp. Om han någonsin vaknar, tillfogade Mert. Rand, frågade Ewan. Är det verkligen en lekare här? Du får väl se, svarade Rand med ett skratt. Det stod klart att Ewan inte skulle tro det förrän han själv fick se lekaren. Han måste ju komma ned förr eller senare. Ett rop hördes från andra sidan vagnsbron och när Rand vände sig om för att se vad som hade föranlett det blev hans skratt alldeles äkta. En myllrande skara bybor, från gråhåriga åldringar till småttingar som knappt kunde gå, följde en hög vagn mot bron. En väldig vagn som drogs av 8 hästar och på utsidan var behängd med bylten som vindruvsklasar. Gårdfarihandlaren hade äntligen kommit. Främlingar och en lekare, fyrverkerier och en gårdfarihandlare. Det här skulle bli den bästa Beltane de någonsin haft.